Det här är Verkställande utskottet, Expressens podcast om inrikespolitik. Det är onsdagen den 2 december. Jag heter Maggie Strömberg och du heter Viktor Bartkron.
Och du där borta heter Torbjörn Nilsson.
Alldeles riktigt. Hej.
Idag ska vi bland mycket annat prata om friskoledebatten. Är det nu det vänder?
I torsdags skrev Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrik Federley på Facebook att han tar paus från sina uppdrag. Det som har hänt är att en närstående har dömts för flera grova brott som har begåtts mellan 2013 och 2014. Det handlar bland annat om grov våldtäkt mot barn vid 22 tillfällen och grovt barnpornografibrott vid 38 tillfällen. Och igår så skrev partisekreteraren Mikael Artursson i ett sms till SVT att Fredrik Federley har känt till detta en längre tid, att detta har skadat förtroendet för honom och att tids nog får vi diskutera vad detta betyder för hans politiska framtid. Där är vi inte nu. Vad betyder det här för hans politiska framtid?
Den finns nog inte, kan man väl konstatera. Jag kan inte minnas något exempel där en partiledning har uttryckt sig på det här sättet, att förtroendet är skadat i ett läge när inte så mycket annat är känt, och sen så kommer den här personen studsandes tillbaka och allt fortsätter som vanligt. Saken i sig skulle man ju kunna diskutera i ett längre moralfilosofiskt seminarium, men vi kan väl konstatera att det vi vet hittills tyder på att det skulle bli svårt för Fredrik Federley att verka som politiker under de omständigheterna.
Han är ju inte bara Europaparlamentariker, han är också andra vice ordförande i partiet. Han sitter i verkställande utskottet. Han är själv partiledningen egentligen. Torbjörn, vad tänker du?
Jag tänker att Fredrik Federley är ju en politiker som har gjort ganska många liksom omstarter och har visat en rätt stark överlevnadsförmåga. Om den överlevnadsförmågan så att säga räcker till här, det är ytterst svårt att säga, för det saknas ju liksom en del fakta. Det saknas hans version och sådär. Men det är ju onekligen intressant att partiet går ut i det här skedet och så pass kraftfullt.
Tar avstånd från honom egentligen.
Ja, det får man väl säga. Men till historien tycker jag också hör, och det är väl där det blir lite frågan hur Centerpartiet ser, alltså Fredrik Federley kom ju fram som en liksom uppstudsig ungdomsförbundspolitiker. Upprorisk, nytänkande, störig, jobbig för en partiledning. Han har ju vuxit till att bli en välkammad rörelsemänniska som med god förankring i liksom hela Centerpartiet, inte bara i den där Stureplansklicken som liksom blev den medialt kända från början. Så han är ju en tung politiker med kraftiga liksom förankringar i partiet. Det tänker jag inte är en oviktig grej, både i frågan om liksom, går det att uppmana något slags stöd i partiet, och vad är det man förlorar om hans karriär är alldeles över politiskt.
Han är ju också en person som har stått partiledaren väldigt nära. Kanske är det ett skäl till att partiet känner ett behov av att så tydligt markera. De växte ju upp tillsammans i det här ungdomsförbundet. Mm. Och han har ju varit viktig även i verkställande utskottet. Inte detta verkställande utskottet, utan Centerpartiets verkställande utskott. Men jag tänker att det som också kan bli en konsekvens om Fredrik Federley då inte kan komma tillbaka, det är att det kommer bli svårare för de som vill att den gamla alliansen ska återupprättas, att Centerpartiet och Moderaterna ska närma sig varandra igen. Där har ju han varit viktig de senaste åren. Han var ju den som hårdast drev den linjen under regeringsbildningen, alltså rösta på Kristersson eller släpp fram Kristersson linjen, och har ju också under tiden, förstår man, jobbat en hel del med kontakterna med den borgerliga sidan och sådär.
Så är det ju.
Samtidigt som han som en god centerpartist inte var mindre böjlig än att han kunde utkämpa EU-valrörelsen primärt i konflikt med den ondskefulla högern i Kristdemokraterna.
Jag tror till och med att han dagen efter att Annie Lööf hade sagt ja på pressträff satt i någon morgonsoffa och försvarade det här mycket kloka beslutet som han själv hade varit emot till sista stund.
En sann rörelsemänniska. Men det ska väl mycket till kanske för att han ska fortsätta i den funktionen nu. Hör ni en annan sak? Mm. Statistiska centralbyrån, känner ni till dem?
Den är bekant.
Ja, de kom med sin stora, det är precis som man säger, det mäktiga verkställande utskottet, så måste man säga den stora SCB-mätningen om den här opinionsmätningen som kommer 2 gånger om året, görs i maj, görs i november. Är väl inte så himla mycket större än vissa andra mätningar nu för tiden, men den är i alla fall stor och tillmäts betydande vikt. Hur som helst, resultatet är inne. Det som har stulit flest rubriker är ju att Socialdemokraterna tappar.
Men det finns ju, det var ju ganska väntat.
Det finns ju ett pedagogiskt problem med de här mätningarna i det att de görs 2 gånger om året, till skillnad från andra mätningar som görs 1 gång i månaden. Det vill säga att förra mätperioden var mitt under coronakrisens, kanske den tid då coronakrisen gjorde som största avtryck på partiopinionen. Så Socialdemokraterna går kraftigt tillbaka, men från 33,7% till 29,4%, vilket sätter de andra mätningarna fortfarande i en hög siffra. Det jag fastnade för var ju att den här socialdemokratiska tillbakagången skymmer med den större bilden, som är att Stefan Löfven sitter ganska säkert, sätter opinionen.
Beror det på att Liberalerna åker ur?
Nej, det gör inte det. Utan det beror på att de 4 partier som man nog kan räkna, åtminstone just nu, till ett ganska säkert regeringsunderlag, det vill säga de 3 rödgröna partierna och Centerpartiet, de har över 50% tillsammans, mitt emellan 2 val, trots en ganska ogynnsam agenda, trots upprepade konflikter inom samarbetet.
Beror detta på att Vänsterpartiet går jättebra?
Vänsterpartiet går framåt, Centerpartiet går framåt. Centerpartiet hade en ganska dålig mätning där senast, nu var de uppe på 7,6. Så det är ingen succé. Vänsterpartiet 9,3, inte heller jättemycket jämfört med vad man har haft i SIFO och liknande. Men det är högt SCB historiskt. Totalt sett så får man, Miljöpartiet klarar riksdagsspärren ska vi säga också, även om jag inte brukar tillmäta sånt som stor vikt så här långt före ett val. Men totalt sett får de här 4 partierna över 50%, så Liberalernas 3% är ju ha eller mista ur det perspektivet. Och traditionellt brukar man ju säga att regeringar hämtade in stöd närmare valet. Det är nu oppositionen ska vara som starkast och oppositionen samlar då 45%.
Får jag också ställa en berorfråga bara först? Beror detta på att SCB överskattar Socialdemokraterna?
Det är ju alla moderaters favoritförklaring. Jag skulle vilja säga att Socialdemokraterna brukar ligga högre i SCB än i somliga andra. Men det här speglar ganska väl ändå hur opinionen har sett ut på slutet. Det finns vissa undantag. Demoskop, där ligger ju högre än traditionellt högre. Men det är ju ändå så att det finns ett grepp om opinionen från, inte Stefan Löfven personligen kanske, men hans regeringsunderlag. De håller den där oppositionen under sig, och det är en lång väg att gå för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Jag älskar att du är vår opinionskorrespondent. Jag har inte ens hunnit titta på den här mätningen, så nu vill jag ställa fler frågor.
Ja,
Kristdemokraterna har ju lite under radarn sjunkit rätt så mycket i opinionen jämfört med när man låg på topp i den här vågen som är deras liv. Otroligt konstig metafor, ursäkta. Men kan du...
Fast det är ganska sann ändå.
Men skulle du kunna säga någonting om hur det ser ut för Kristdemokraterna?
Ja, Kristdemokraterna har ju, precis, även i andra mätningar och så även i denna, successivt gnagt sig neråt i tabellen. Nu är de på 5,4%. Det är ju inte jättemycket över vad som brukar räknas som en krisnivå. Men det är som att den bilden, den stämpeln är helt bortsedd från Kristdemokraterna, så någon sån diskussion har inte kommit igång. Jag tror inte kanske att det är så nödvändigt att ha den heller, eftersom de har ett så... De är så cementerade som Moderaternas juniorpartner att de kan räkna med att bli räddade av stödröster i allra värsta fall. Nu ser det inte ut att kunna och behövas. Men det är helt klart så att luften gick ur det där projektet någonstans redan förra våren när man var uppe och vände på, var det 13% och var på väg att utmana Moderaterna och var största borgerliga parti. Sen hände ju vissa saker. Det var den här abortdiskussionen runt Lars Adaktusson, och det var någon omröstning om migrationspolitiken där man röstade med vänstern snarare än högern som satte lite griller i huvudet på högeropinionen. Och sen var det ju också det faktum att Moderaterna öppnade den dörren som Kristdemokraterna var ensam om att ha öppnat, att samtala med Sverigedemokraterna. Så den unika faktorn försvann ju också. Så det här är väl kanske ett mer normalt styrkeförhållande mellan partierna. Men visst är det intressant hur det kan gå upp och ner. Att man är på väg tillbaka mot en diskussion om att man faktiskt ligger nära riksdagsspärren.
Det är ju också intressant eftersom Ebba Buschs starka grepp om partiet har varit ganska beroende av den där höga opinionen. Och frågan är vad som händer.
Samtidigt är Kristdemokraterna mer än något parti präglat av en tillvaro långt under riksdagsspärren. Alltså, 5,4% är fortfarande en succé för Kristdemokraterna. Det måste man komma ihåg. Mm. Valresultatet var 6,3 väl. Det var jättebra. Det ska nog mycket till för att man ska börja ifrågasätta partiledningen baserat på opinionssiffror i ett parti som där den förra partiledningen väl aldrig var överspärren när det inte var valdag. Så Ebba Buschs grepp om partiet är nog ganska stabilt ändå, skulle jag gissa.
Friskolorna har ju plötsligt blivit det absolut hetaste sakpolitiska området, det enda som liksom egentligen tar sig igen förbi coronalocket, som vi kallar det på nyhetsredaktionerna. Det beror väl på ett antal olika saker. I måndags var det ju sista remissdagen på Björn Åstrands utredning om likvärdig skola. Det har fått alla tidningar att skriva jättemycket om det här. Sen finns det ju tankesmedjan Balans och deras framgångar i sociala medier bland annat. Och sen så det motstånd som börjat byggas upp mot den här tankesmedjan. Och sen har Engelska skolan nyligen klivit av börsen. Det händer massa olika saker som får upp det här på agendan.
Ja, men det är ju en helt ny skoldebatt som delvis består av liksom nytt mod från vänsterhåll, men som ju också består av en ganska stor omprövning bland liksom liberala debattörer. Så därför tänkte jag göra en liten genomgång här. En rapport från ledarsidorna i Sverige kring skolan just nu och kring den här Åstrandutredningen. Och Åstrandutredningens liksom två tyngsta förslag är ju dels att slopa dagens kösystem och dels att differentiera skolpengen, alltså att friskolor ska åter få en lägre skolpeng än vad kommunala skolor har.
Så som det var på 90-talet?
Men ja, under en period, inte hela 90-talet.
Men de ska inte få lov att ta ut avgifter som det var på 90-talet?
Nej, precis. Hur skolpengen har rört sig finns det jättemycket att berätta om, men det behöver
och
inte göra nu.
Istället för kö vill man ha lottning och ett kvotsystem.
Precis. Ja.
Ja.
Vad är då svaren från högern, den som har traditionellt varit friskolevänlig, näringslivsvänlig och så vidare? Då finns lite olika linjer. Den tydligaste första linjen är DDR-linjen. Skarpast formulerad var den i Svenska Dagbladet nyligen av Fredrik Johansson, som skrev en text om 80-tals nostalgin som han liksom menar att vänstern då har i den här frågan. Och i princip så är den hållningen där från den sortens höger är ju: om vi rör oss en millimeter i den här frågan återinträder DDR-Sverige och alla jävligheter som vi då upplevde. Och nu måste vi lära barnen och ungdomarna hur hemskt det var på den tiden. De vet ju inte det, de minns inte det.
Det vill säga då, alltså när man inte fick välja skola, när det inte fanns alternativ. När du var tvungen att be om lov för att förbyta skolan när du var mobbad.
Exakt. Och mot detta tydligt så finns det då den tydliga nya liberalerna-linjen. Alltså de är inte nyliberaler på det sättet vi känner, möjligen är de nyliberaler på det sättet som man var på 1880-talet när nyliberalbegreppet föddes i Sverige.
Men det här känner jag får bli ett separat avsnitt.
Vi behöver inte fördjupa det. Här finns ju Dagens Nyheters ledarsida.
Som ju har svängt.
Har svängt och omfamnar båda de här skarpare förslagen, eller tyngre förslagen i Åstrandutredningen. Expressens ledarsida, alltså den här tidningens liberala ledarsida.
Som länge har varit kritisk mot friskolesystemet.
Ja, de är ju så pass skarpa så de liksom är vinsterna. Så här, få torde vara nöjda med utfallet av friskolereformen. Friskolereformen är ju ädelstenen i reformmakaren Bildts liksom bygge. Detta säger alltså nu för tiden Expressen om den ädelstenen. Sydsvenskan och Göteborgsposten lite oklara. Det enda jag hittade i Göteborgsposten, jag kan ha missat där, så då får ni skälla ut mig sen. Men det var att Peter Hjörne, storchefen själv, har varit inne och sagt att Liberalerna måste återta skolfrågan. Punkt. Men han vill inte på något vis gå in i då den här mycket aktuella skoldebatten och vad man borde ha för position i det och sådär. Men det där i alla fall är en linje av nya liberaler. Sen finns det ju en skiktning som kanske är den mest intressanta, som liksom är generationsskiktning. Alltså, för i Svenska Dagbladet, det är ju en brokig ledarsida där mycket, det är en bred kyrka, många får vara med. Så skrev senare Henrik Sundbom. Jag vet inte hur gammal han är, men han ser yngre ut än Fredrik Johansson på byline-bilden. Han skrev en lång rad förslag om vad man borde göra åt skolan. Ganska många var liksom, har Åstrand och andra inte berört, så att säga. Men han sa också att man borde ha någon form av liksom kvotsystem, alltså behålla kö men också ha någon form av kvotsystem. Och han sa att man borde liksom se till att höja skolpengen i särskilt utsatta områden, alltså göra någon förändring av skolpengsfinansieringen på något sätt.
Och så gör man ju i flera kommuner, har ju ett sådant system redan idag.
Ja, och här finns ju liksom en skiktning generationsmässigt där Fredrik Johansson, som är skapad, nej det är han inte, förlåt, men formad av DDR-Sverige på ett sätt som kanske inte Henrik Sundbom är, har andra erfarenheter, snarare har liksom vuxit upp i det system som bildregeringen skapade med hjälp av socialdemokrater sen på 90-talet.
Och det där ser man ju också på typ Benjamin Dosa, förra MUF-ordföranden, som ju också argumenterade på ett sånt sätt, som var mer kanske rädd för problemen som fanns i friskolesystemet än det gamla Sverige där man inte fick välja, då inte han typ var född.
Så det där är en tredje gruppering i ledarsidesrapporten. En fjärde är konservativa som tycker att business måste faktiskt hållas tillbaka. Tydligast företrädd i Barometerns ledarsida i en text av Martin Tunström. Liksom socialkonservativ högerns röst i landet, med rubriken Elevernas bästa är viktigare än skolkoncernerna. Den handlar mest om den här offentlighetsprincipsdebatten som också har pågått och blivit beslut i riksdagen senaste veckan, där liksom de fem högerpartierna, om ni tillåter det uttrycket, sa nej till att införa offentlighetsprincip. Så det är han supersur över, men han är också sur över liksom det borgerliga ointresset för att hantera allvarliga problem och ge liksom positiva ordalag till Åstrandutredningen. Så det är den fjärde. Och sen kommer den femte borgerliga ledarsideslinjen här. Ni så hör ju att det här är ju splittringens mecka, det är ju underbart. Invandringen, eller rättare sagt den nya Sverigelinjen, den som PM Nilsson i Dagens Industri lanserade härom veckan, som så att säga utgår från den verklighet som är, det här tycker han, med vi har tagit emot många invandrare i Sverige, många flyktingar eller invandrare, många av dem har större svårigheter, eleverna. Det är liksom kräver mer resurser och insatser. Ska då de duktiga eleverna, som i många fall går i friskolor, behöva blandas upp med de här svårare eleverna och vara någon slags kuddflickor emellan de svårare eleverna? Ni känner till begreppet kuddflickor.
Birgitta Olssons begrepp, ja.
Är det Birgitta Olsson som har myntat det?
Det tror jag.
Populariserat i alla fall.
Ja, okej. Okay. Ja, det är väl...
Känner till, har varit en.
Ja. Ja, ja. Har du?
Absolut.
Oh, okay. Var det jobbigt?
Jag tänker vi går inte in mer på detaljerna här.
Men PM Nilsson menar att det skulle vara oerhört jobbigt och dåligt för Sverige. Och det är ju så att säga en... Han landar ju lite i en boll väldigt lätt för Sverigedemokraterna att plocka, tänker jag så här. Det är invandringens fel att vi har en skola som är så här. Och vi kan inte göra så mycket åt den eftersom vi har haft en oansvarig invandring. Vi kan i alla fall inte göra någonting åt den på det sättet som Åstrand föreslår.
Det PM Nilsson säger är ju, ska duktiga elever straffas på något sätt i likvärdighetens namn. Idén om den likvärdiga skolan är ju att alla elever gynnas av blandade klasser.
Absolut.
Där de duktiga drar de som är sämre.
Mm.
De som inte tycker att det är en bra idé tycker att de duktiga också hämmas av det här. Det är ju ett argument, tror jag, som har bäring bland fler än Sverigedemokraternas väljare. Mm. Jag tycker att man i Malmö, där jag kommer ifrån, hör man det där väldigt, väldigt ofta, där skolan också har varit dålig under lång tid, där många föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja friskolor på grund av, liksom, av demografiska skäl, så att säga.
Just det.
Och som säger också, kan jag inte göra det längre så kommer jag inte bo kvar i den här kommunen. Det är en förutsättning för att kunna bo.
Nej, men...
Så att jag tror att det där, jag tror att det är ett argument med mycket större bäring än kanske det här, liksom, 80-talsargumentet.
Just det, det är fullt möjligt. Det jag tänker, slutsatsen av min ledarsides, långa ledarsidesrapport här, den är, skoldebatten har ju vänt till, liksom, reformivrarnas fördel. Och delar av liksom debattörhögen har vänt. Men här finns ju jättemånga kvarvarande motståndslinjer bland debattörerna, och bland partierna så är det ju ganska, liksom, fastlåst. Så även om debatten har vänt så behöver ju inte det innebära att, liksom, någonting i den politiska realiteten har hänt.
Nej, alltså, en sak, det här är ju två diskussioner i en. Både i, liksom, på ledarsidorna, i politiken och även i den här podden nu. Alltså, marknadsskolan, det här man pratar om, det skulle man ju kunna frikoppla, eller man kanske borde göra det. Ja, alltså, det är två olika opinioner dessutom. Alltså, frågan, ska vi ha aktiebolag som gör vinst i skolan? Då svarar ju de flesta i Sverige nej, och har alltid gjort. Det är en genuint så här impopulär tanke, även om praktiken är kanske mer populär. Men det här med likvärdig skola är betydligt mycket mer komplext än så. Det framgår ju av utredningen också, och det tycker jag framgår varje gång Anna Ekström pratar om saken, eller den som vill driva på för det. Hur svårt det är faktiskt att komma åt det här, både praktiskt och politiskt. Att segregationen och demografin spelar roll, det framgår ju även i utredningen. Alltså att det är, och det är ju ett grundproblem här, att så här, ja, men, ta bort skolvalet. För det är ju, någonstans är det ju hela tiden dit det drar. Ska du åstadkomma
det finns
likvärdiga...
dåliga kommunala skolor också.
Ja, men ska du åstadkomma den här helt likvärdiga skolan, då kommer du behöva vara väldigt, väldigt dirigistisk. Du kommer vara väldigt ingripande, därför att bottenplattan är... Man diskuterar ju, har friskolor bidragit eller motverkat segregation? Det finns olika uppfattningar. De flesta är väl nu inne på att den har bidragit, men det är ju på marginalen för den stora segregationen. Som utredningen också konstaterar, är ju den geografiska bostadssegregationen. Okej, om du inte... Antingen ska du börja med att bryta den då, och då kan du tillämpa en närhetsprincip och få mer likvärdiga skolor. Eller så är det ju väldigt ingripande åtgärder som skulle behöva till, om du på allvar ska komma åt och åstadkomma en likvärdighet där elever med liksom, förutsättningar av olika skolor ser likadana ut. Det är ju inte en buss, det är väldigt många bussar som behöver gå åt många olika håll. Och det är ju någonstans, det ligger ju hela tiden under den här diskussionen och gör den lite konstig, för det är som att det är det man vill komma åt, men åtgärderna, ja, de krafsar lite i marginalen, men man vågar eller kan inte gå hela vägen in i den.
Det är väl framförallt att man inte kan. Man kan ju knappt gå in, liksom, och lyckas med det här, med Åstrand-förslagen. Det är ju en brant uppförsbacke parlamentariskt.
Ja, men och det är ju inga små förslag egentligen. Alltså, det är ju ändå förslag som verkligen skulle förändra förutsättningarna.
För... det menar ju många. Det är ju liksom lite stridigt. Men ska man liksom använda, så att säga, friskoleföretagarnas syn på detta, vad konsekvenserna av de här förslagen skulle bli, och acceptera den för chans, så kan man ju säga att då är ju det här ett riktigt smart och skarpt strategiskt sätt från den socialdemokratiskt ledda regeringen att uppnå någonting, om man kommer liksom i hand med det här. Att det är smalt och tydligt, liksom, reformförslagen, till skillnad från, liksom, Reepaluutredningen som var som var just där stora. Vi ska ta alltihopa i en sväng. Här är det. Ja, ni får valfrihet får finnas. Ja, ni får göra vinst. Men om vi sänker er skolpengsersättning så tog det ju också vinstmarginalerna, de som nu existerar, också omstridiga i storlek, minska. Då minskar ju vinsten. Alltså tar vi, om man då tycker att om ens utgångsläge från vänster är att vinst i välfärd är dumt, så har man ju åstadkommit ganska mycket om man klarar den här Åstrandutredningen.
Men inget tyder väl idag på att man kommer göra det? Inte de mest de förslag vi har pratat om här, som är de kanske mest uppmärksammade kontroversiella förslagen, de kommer ju inte gå igenom som det ser ut. Däremot kommer ju kösystemet troligtvis att ändras.
Från i någon form, så ser det ut idag. Ja. Men då är också frågan, alltså det som har hänt vid alla de här tillfällena de senaste 15 åren när det här, när liksom välfärdssektorns systemorganisering har varit uppe på tal, är ju att alla politiska partier i olika vänder har gått kritiker till mötes. Liksom efter JB Education med under liksom den andra alliansregeringen, så var både Anders Borg och Jan Björklund ute och
när de gick i konkurs.
Ja, så här kan vi inte ha det. Det här måste regleras. Vi måste se till att vi har ägare som är långsiktigt seriösa. De tillsatte en utredning. Och sen så liksom glömdes det bort. Eller bara försvann. Jag vet inte riktigt. Intressant att borra i. Och likadant har det varit med Socialdemokraterna. Så att säga, de vann valet, alltså Stefan Löfven blev statsminister på skolfrågan, på välfärdsfrågan. Det var den viktigaste frågan för väljarna, och hans viktigaste budskap var någonting har gått sönder i Sverige. Och det var ju välfärden. Det var ju Carema som var någonting som hade gått sönder. Det var ju det de jobbade med.
Och sen, det där kan man i och för sig diskutera om man ser hur valresultatet
det fanns andra orsaker till framgången, men det var det de jobbade
framgången
med.
Bestod i att de inte tappade väljare från katastrofvalet 2010. Absolut. Det var ju Sverigedemokraterna som åt upp alliansens stöd. Och
jo, men det här var deras case som de gick till val med. Ja, och sen kommer liksom Reepalu, och sen funkar inte det, så då lägger de det i papperskorgen och använder det inte. Frågan den här gången är ju dels, blir någonting verklighet? Men den andra frågan är ju, klarar och vågar några partier, såväl till vänster som till höger, att bilda opinion kring den här frågan? Det är ju, om man tittar på liksom, vad är skolförtroendet för de olika partierna? Inget svenskt parti har högt förtroende i skolfrågan. Socialdemokraterna har högst typ 20% eller något sådär, tror jag det ligger på. För mig så, jag vet inte om jag är för marknadsekonomiskt tänkande här, men det innebär ju att det finns en affärspotential. Men det här, skolfrågan ligger öppen att ta.
Jo, liksom. Men det här är ju någonstans det konstiga med politik. Att för, när var det alla partier skulle ta skolan? Är det 6 år sedan?
Ja, typ.
När alla hade, liksom Kristdemokraterna hade en ny skolstrategi. Alla skulle dit. Alla hade identifierat att det här var väljarnas viktigaste fråga. Miljöpartiet slogs för att få utbildningsministerposten, vilket de nu fullständigt har övergivit eftersom det inte alls gick bra. Ja. Och idag finns det inget parti som slåss, för nu ska alla slåss på det område som är hett just nu.
Ja, och skolan har ju sjunkit i betydelse för väljarna, vilket inte är oviktigt. Men det intressanta är, den ligger väl liksom 4-5 och skvalpa lite. Men här är ju de politiska partierna så extremt kortsiktiga. Alltså, den storleken på vinsten av att äga skolfrågan har minskat. Därmed tycker man den är helt ointressant. Men här finns ju, jag menar, när man lyssnar på Anna Ekström så tänker jag så här, hon sitter ju och liksom skriver på den skarpaste delen i ett potentiellt socialdemokratiskt valmanifest. Hon ska ut de här 5 partierna nu till höger, och så ska de sänka de här sakerna som rätt många i den nya debatten uppfattar som fullt rimliga eller nödvändiga eller bra på något sätt. Och sen så ska det liksom bli en valrörelse av det. Men det har ju varken Socialdemokraterna vågat göra med sitt liksom gamla Reepalu-material, och borgerligheten vågade inte göra valrörelse av det med sitt liksom material de hade från allianstiden, när de själva ville liksom försvara valfriheten genom att sanera och liksom ställa krav och kvalitet och sådär.
Det är ju väldigt intressant att tänka sig hur den här den här diskussionen som nu är och som är stor och säkert åtminstone potentiellt opinionspåverkande, hur den hade spelat ut om vi hade haft en borgerlig regering. Alltså om det hade blivit en Kristersson-regering uppbackad av liberala partier och Sverigedemokrater, det vill säga alla de partier som är för dagens system, eller har varit det i alla fall. Och så hade Socialdemokraterna kunnat leda motståndet mot den regeringens skolpolitik på den nya debattens premisser. Nu blir ju den här frågan, precis som i stort sett all annan politik, väldigt tillkluddad för alla som följer svensk politik genom den konstruktion som vi har. Att Anna Ekström blir ju nu ett slags oppositionspolitiker mot riksdagsmajoriteten trots titeln som utbildningsminister. Jag tror att det där försvårar väldigt mycket att vara effektiv i sin opinionsbildning som politiker. Att det blir en fråga om att rätt eller fel, och i det här fallet kanske fel. Men reaktionen blir, men varför gör du inte något då?
Ja, men, och det var jätteintressant. Om man såg i TV4 i veckan, så satt ju Anna Ekström där med en av de här lärarna som står bakom läraruppropet. Och det var bara de två som var med i den här debatten, och läraren sa allt är för jävligt, och Anna Ekström sa ja, allt är för jävligt, men jag kan tyvärr inte göra någonting eftersom jag har majoriteten emot mig och vi har det här januariavtalet som jag måste värna. Men det fanns ingen där som satt, liksom fick representera åsikten, det är inte för jävligt. Och ändå blir slutsatsen så här, alla i den här studien är överens om att det är för jävligt, men vi kommer inte göra någonting, för så ser politik ut, vi kan inte göra någonting som politiker. Det kanske ändå leder till något lite långsiktigare problem opinionsmässigt i synen på politikens möjligheter.
Ja, det är nog mycket möjligt så. Det är någon form av åtminstone historisk ovanlighet att vi har en regering som är i opposition mot betydande delar av sin faktiska politik. Det är intressant att se hur väljarna uppfattar det på sikt. Men jag tror att det försvårar möjligheten att bilda opinion i den här frågan, definitivt så. Men ja, det hade varit spännande med den omvända ordningen, helt klart. Men ni tror alltså inte att något parti kommer att svänga på riktigt i det här? Inte Liberalerna heller, som skulle kunna vara på jakt efter lite vad fan som helst som skulle kunna förändra folks bild, eller åtminstone ge folk en bild av dem?
Jag tycker att när man pratar i partierna om de här frågorna, alltså i de borgerliga partierna, så ser man rörelser i alla partier där man tycker att det finns problem med dagens system. Det är ibland för känsligt att säga det högt, men det finns också en ganska, jag vet inte hur utbredd den åsikten är, men man hör ändå flera som argumenterar, om vi vill bevara valfriheten så måste vi ta den här opinionen på allvar. Vi måste liksom bemöta den här debatten, och vi måste också erkänna de problem som finns. Det finns ju någon slags bild av att både de politiker som har varit för det här systemet och friskolorna själva har haft för lite självkritik och för lite erkänt de problem som finns och kommit då med egna lösningar, istället för att, alltså, risken då blir att man blir av med hela systemet.
Ja, men då liksom skjuter friskolevännerna skjuta ner Åstrand nu, så trodde det var en liksom pyrrhusseger. Alltså, för varje vända borgerligheten eller friskolevännerna skjuter upp egna initiativ som liksom på ett kraftfullt sätt ger upp med det som många betraktar som problem i dagens system, så växer ju liksom risken att barnet åker ut med badvattnet en vacker dag. Eller en mörk dag, får man väl snarare säga.
Samtidigt som en förändring av kösystemet, som till exempel har Centerpartiet pratar om att man ska kunna ställa sig i kö 3 år före, det skulle ju också vara en relativt stor förändring för friskolekoncernerna på aktiebolagsmarknaden. Alltså, det spelar ju roll för deras möjligheter att planera, värdera, öppna nya skolor och kanske också början på en mer radikal förändring. Skulle det ju kunna vara, snarare än ett försvar som gör att ingenting kommer hända.
Det låter som vi kommer prata mer om det här.
Inte nu.
Nej, men alltså som en följetong. Ja. Det här kommer inte sluta nu.
Nej, men nu slutar vi.
Okej.
Expressens politikredaktion är det ju som gör verkställande utskottet, och om du vill ta del av mer av det vi gör, tv, artiklar, annat, så kan du gå med i inre kretsen.
Det borde du göra. Det är alltså vårt specialerbjudande på Expressen Premium som ger dig tillgång till allt Expressen gör, inte bara det vi gör, även om det kanske är det som intresserar dig i första hand. 29 kronor i månaden i 6 månader, det är oerhört lite pengar. Sen blir det 69 kronor i månaden, det är ganska lite pengar. Väldigt lite jämfört med många andra tidningar. Då får du allt vi gör, hur långt tillbaka som helst, varje dag nu och framöver. Expressen.se/expressenpolitik, där hittar du erbjudandet. Gå in och ta det om du inte redan har gjort det. Verkställande utskottets sammanträde har nått den obligatoriska punkten övriga frågor, där vi idag har temat Vi sa ju det. Och vi börjar med dig, Maggie. Du är ju Sveriges ledande expert på Miljöpartiet, som vi brukar konstatera. Och i den rollen så kunde du naturligtvis förutsäga för verkställande utskottets lyssnare för länge sedan att valberedningens förslag till nytt språkrör skulle bli, vilket det blev, Märta Stenevi. Hur känns det?
Jo, men det känns bra. Möjligen lite historierevisionism här, men jag nämnde ju henne redan dag ett som en väldigt trolig kandidat.
Jag hörde dig säga att det nog skulle bli Märta Stenevi, så jag har sagt till alla som har frågat mig att min kollega Maggie säger att det blir Märta Stenevi, så jag håller med henne. Så jag har fått rätt tack vare dig, så ändra det inte nu.
Ja, trots min då ödmjukhet så har jag fått hybris av detta och skulle därför vilja spekulera lite vidare kring vad som kommer hända nu.
Jättegärna.
Det är ju extra kongress i januari. Det kvarstår ju 5 personer till det här språkrörsvalet. Det är Annika Hirvonen, Rebecca Le Moine, Elin Söderström och Pernilla Stålhammar. Man kan ju då konstatera att de tyngsta utmanarna mot Märta Stenevi har hoppat av och också ställt sig bakom henne.
Nämligen Åsa Lindhagen och Carolina Skog.
Och Janine Alm Eriksson.
Naturligtvis.
Men det kommer bli omröstning på kongressen. Jag tror att Märta Stenevi kommer ta hem det där ganska solklart. Jag tror också de jag har hunnit prata med i partiet. Men att till exempel Rebecca Le Moine och Annika Hirvonen säkert kan få en hel del röster. Men sen ska det ju bli regeringsombildning. För Isabella Lövin ska ju sluta som minister också. Och det blir spännande, tänker jag. Och då, jag tror att det kommer bli så här. Per Bolund kommer bli miljöminister. Han kommer byta. Han vill inte vara, tror jag, på Finansdepartementet längre med de här konstiga frågorna som
Vad
är
menar
hans.
Du? Vill han inte skälla på Swedbank?
Jag tror att han är ju biolog i grunden. I Miljöpartiet anses det liksom oerhört viktigt att de som driver miljöfrågorna har genuin kompetens kring det. Det har ju inte Märta Stenevi. Hon har ju ingen sån bakgrund. Så jag tror att Per Bolund blir miljö- och klimatminister. En annan person som jag tycker är intressant att fundera kring är Peter Eriksson, som ju idag är biståndsminister. Han stod ju Isabella Lövin väldigt nära. Han anses ju ha plockats in i regeringen av Isabella Lövin. Han är liksom hennes kandidat. Kommer han sitta kvar eller kommer han åka ut i den här regeringsombildningen när det är då de nya språkrören som väljer? Jag tror kanske att han åker ut. Mm. Jag tror att Märta Stenevi kommer ta en ministerpost. Hon har ju ingen riksdagsplats som skulle få en lite konstig liksom riksförankring utan någon position alls. Det har ju varit en diskussion i partiet om ett språkrör ska stå utanför. Svårt att gissa vad hon får för portfölj dock.
Kan hon ta den rakt av kanske?
Men kanske att hon är på finansen. De kommer ju säkert vilja ha någon på Finansdepartementet.
Jag tänkte på
bistånd.
Men det är kanske en jobbig roll att ha som språkrör.
Ja, Isabella Lövin hade ju den ett tag som språkrör. Det är ju komplicerat eftersom man då är utomlands så mycket. Man behöver ju kunna resa i Sverige. Kanske lyfter de då upp någon ny person. Alltså om Peter Eriksson åker kommer de ju plocka in någon ny. Och då kan man ju fundera på om det blir någon av dem som har kandiderat nu. Om Carolina Skog blir minister igen. Om det blir Janine Alm Eriksson. Åsa Lindhagen är ju redan minister.
Mm, men du, jag tänkte på... Tror du som miljöpartiexpert och allvetande profet att vi kommer att se någon form av politisk förändring i samband med det här språkrörsvalet? Jag fick inte det intrycket när jag hörde Märta Stenevi presentera sig själv som valberedningens förslag. Tvärtom. Hon framträdde på temat att vår politik är redan fantastisk på de områden vi prioriterar, det vill säga miljö och det de kallar för social rättvisa. Och nu så skulle hon bidra med att nå ut med den.
Nej, ja, men precis, jag tror att det är en korrekt analys. Hon är ju Hon har ju stått för, vad ska man säga, en lite tuffare linje mot S. Alltså att hon vill att partiet ska stå på sig mer, och drev ju det väldigt mycket i den där migrationskonflikten som var före sommaren. Hon har ju pratat mycket om sociala frågor och sådär, men som ju är trendigt i partiet nu. Miljöpartiet i Malmö anses ju traditionellt, eller har ansetts ganska höger ändå de senaste åren. Men, och hon värjer sig själv mot den här vänsterbeskrivningen. Men, nej, men jag tror inte sakpolitiskt att det är så stor skillnad. Det är väl snarare det att hon inte riktigt har en sakpolitisk profil. Hon har ju varit oerhört mycket partisekreterare, jobbat väldigt mycket för att bygga upp organisationen, jobbat med strategi, sånt som Isabella Lövin ju fick kritik för att aldrig intresserat sig för. Det har ju Mette Stenevi verkligen gjort. Hon har ju också väldigt stark förankring i den här kommunalrådsgruppen, förtroenderådet, liksom lite mer ute i landet.
Man kan säga att hon verkligen kommer att infria själva den språkliga betydelsen av ordet språkrör, snarare än att vara en policyutvecklare i ledningsposition.
Möjligen, samtidigt är hon ju tydligt en person med liksom stort eget driv. Och jag skrev ju till exempel en artikel inför då den här debatten de hade, eller utfrågningen de hade av alla kandidaterna, där jag hade pratat med en del personer i toppen och i regeringskansliet som tyckte att Mette Stenevi lite för mycket kör sitt eget race och inte riktigt lyssnar på språkrör och partistyrelse, utan liksom är mer intresserad av vad som partiet ute i landet tycker och lyssnar på förtroenderådet och sådär. Och det hon använde den kritiken oerhört skickligt. Hon la ut den på sin Facebook och uppmanade de som hade då gett anonyma kommentarer att träda fram och ta en debatt med henne, och tyckte att det kan väl inte vara något problem för ett språkrör att man lyssnar på partiet. Jag tänkte, för mig var det ett slags maktspel som man inte har sett i det där partiet på ganska länge, som var väldigt skickligt gjort. Och frågan är väl vad som händer med en person som då har det drivet när den väl kommer upp på den högsta positionen. Saker kan ju också förändras då i hur man leder partiet, vem man lyssnar på och sådär.
Vi fortsätter på temat, vad var det vi sa i verkställande utskottet? Och nu behöver vi inte gå så långt tillbaka, för nu går vi tillbaka till förra veckan. Då hade vi ju ett samtal om hur märkligt, ska vi säga, det var att det var så deprimerande att lyssna på den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten jämfört med andra länders motsvarigheter när det gäller framtiden med coronaviruset. Amerikanska motsvarigheten pratar om att kavalleriet är på väg, och England pratar om att ett normalt liv i påsk, så verkade Johan Carlson mest besvärad över faktumet att hans planering var på väg att störas av ett vaccin. Det här var vi tidigare med att säga, sen dess har alla sagt det. Det är veckan som har gått har varit den absolut vanligaste spaningen. Alla från vår egen kolumnistkollega Alex Schulman till Lena Einhorn, de 22 forskarnas företrädare på DN Kultur, och nu DNs ledarsida, och mest relevant för den här podden, Ulf Kristersson.
Så nu är det dags för oss att svänga, tänker du?
Japp, nu är vi mot vaccin. Nej. Ulf Kristersson har tydligt gått ut och kungjort att han tycker att vaccinfrågan är den nästa stora fråga att lägga på regeringen om. Han skrev en stort uppslagen debattartikel i Dagens Industri där han krävde en heltäckande och operativ plan från regeringens sida. Att nödvändiga beslut fattas, väldigt Ulf Kristerssonsk. En detaljerad prioritetsordning ska komma från staten och ett statligt kostnadsansvar. Oavsett...
Kunde inte de tre stora moderata regionråden skriva den debattartikeln själva?
Nej, det var nog kanske viktigt att de inte gjorde det. Hur som helst, det krävs kanske inget profetiskt geni för att konstatera att den här frågan kommer att bli, om den inte redan är, den nya stora coronapolitiska frågan. Det är en ganska speciell situation. Vi har en EU-gemensam upphandling här. Alla kommer att få exakt samma förutsättningar i tanken från samma dag att vaccinera sina befolkningar här, om det blir väldigt, väldigt mätbart huruvida Sverige lyckas eller inte. Och tror jag
Ja, och det finns ju diverse liksom, frågetecken här som gäller till exempel då hur testerna hanterades. Det är också det Ulf Kristersson refererar till och som väl liksom relationen mellan regionerna, regeringen, SKR och hur det gick till är väl det som många är rädda för att man ska, att det ska, och Folkhälsomyndigheten inte minst, det var ju de som gjorde den strategi som också liksom ledde till problem. Jag har bara hört mig för hos lite regionfolk om de delar Ulf Kristerssons bild här, och det verkar man ju göra, särskilt när det gäller kostnadsfrågan, att det inte är utrett hur ska det här betalas, ska det, hur ska det fungera. Men samtidigt ser man ju att regionerna har ju en helt annan drivkraft den här gången än vad de hade kring testfrågan. Region Skåne hade presskonferens idag för att prata om hur de ska lägga upp vaccineringarna, och det finns ju helt andra incitament när det gällde. Ett problem med testerna var ju just att regionerna inte riktigt förstod poängen med varför skulle man börja testa. Var det en del i liksom smittobekämpningsstrategin? Var det för att få in samhällsviktig personal i jobb? Hade man ens problem med att samhällsviktig personal var borta? Det fanns liksom massa den typen av frågetecken. När det gäller vaccin är ju alla mycket mer måna om att det ska ske.
Så vad tror ni? Blir det den svenska modellens revansch eller gravsättning?
Ja, alltså, det som folk också verkar oroliga över är ju att Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren säger så här, men vi i Sverige är ju bäst på vaccin så det kommer ju gå jättebra, eftersom vi var ju också bäst på smittspårning och vi är ju bäst på det mesta. bäst på äldre och omsorg antar jag.
Absolut,
snart.
Så att jag hoppas vid Gud att det kommer gå bra. Alltså inte för att jag bryr mig om varken liksom Irene Svenonius eller Lena Hallengren och deras framtida karriär, utan för att det vore väldigt skönt ifall vi fick vaccinet och fick gå ut på gatorna igen.
Närmast ett politiskt uttalande i dessa tider, men okej. Vi avslutar dagens sammanträde med den, ja, nu för tiden helt obligatoriska punkten Nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Den här gången har du faktiskt tagit med dig något från biblioteket, säger Torbjörn. Det ser ut som en mycket, mycket gammal skrift.
Ja, det är ju så här att imorgon så firar Centerpartiet att de fyller 110 år. Eller det kommer i alla fall ut en ny jubileumsbok från partiet. Och på grund av dåligt fotarbete från min sida så har jag inte kommit över den här.
Jag har fått den, men det har jag glömt att säga till dig.
Ja, okej. I vilket fall så ledde det mig till att gå till biblioteket då och ta fram andra jubileumsböcker. Egentligen hade jag velat ta fram ett lite strandreportage från 1984-85 som han skrev i SAS-tidningen Upp och ner.
Mm.
För det är den absolut bästa skildringen av ett Centerpartijubileum. Det börjar så här. Fritt ur minnet då, för jag hittade ju inte den boken. Fälldin står vid graven igen. Det brukar bli vart femte år. Otroligt bra start på ett reportage.
Vilken?
Då står alltså Torbjörn Fälldin, partiledaren, som är på total dekis, på väg att bli sparkad av sitt eget parti, vid Carl Berglunds grav, någonstans i Västergötland tror jag. Carl Berglund var ju då bonden som skrev uppmaningen "Bröder, låt dem oss enas" i ett upprop. Någon i 1900-talets början där, 1910, 11, 12 eller vad det kan ha varit. Och fick liksom bondeförbundet, det som sen blev Centerpartiet, att bildas. Ja, men nu hittar jag inte den. Så jag tar min absolut favorit bland officiella centerpartistiska jubileumsböcker. Den heter just Bröder, låt dem oss enas. Är en foliant, som ni ser, en stor bok. Är fint inbunden. Utgiven då till 40-årsjubileet.
Det är något annat än den där Carl Bildt-boken från förra veckan som såg ut som en skolkatalog.
Ja, den här är också stor format men helt annan liksom patina på, får man väl säga. Den här är uppbyggd som någon slags journalbok med liksom tidningsnotiser om vad som har hänt under 41 åren. Jag ska läsa lite. Först ska jag hoppa in 1917 här i Medelpad. Där är man då försöker bilda organisation. Alltså det som är helt präglande här är ju liksom de kooperativa tankarna, rörelsen, kollektivismen. Nu läser jag ett referat. Det av bondeförbundsföreningarna i Medelpad igår anordnade mötet i Stöde erhöll ett förlopp som högern näppeligen kunnat ana. Mötet beslöt nämligen enhälligt att bryta valalliansen med högern och antaga en ny partibeteckning, Bondeförbundet. Januariavtalet är inga nyheter. Det hände redan 1917 i Medelpad. Så ni vet det. Jag ska hitta ett tillställ här som vi kan höra. Ett stripa. Otroligt spännande och centerpartistisk hållning särskilt idag, men det hoppar vi över. Här kommer en rubrik från 1932. Den lyder så här. Bondeförbundet fordrar planmässig omläggning av handelspolitiken. Omfattande stödprogram för jordbruket. Hjälp åt den animaliska produktionen. Reglering av virkesimporten. Jag ska hitta en sida till här som jag tyckte var särskilt spännande.
Var det där upptakten till kohandeln? Eller?
Ja, precis. Alltså, överhuvudtaget så är den här 40-årsboken någonting helt annat än den bok Annie Lööf ger ut imorgon. Det här är ju berättelsen om regleringar. Så lite liberalism som möjligt. Så lite frihandel som möjligt. Så mycket kollektivism som möjligt, så mycket kooperativ verksamhet som möjligt. Det är liksom Centerpartiets riktiga första år. Och jag tänker så här, det är lite svårt att få tag på den här, jag menar den här punkten i vår podd har ju karaktären av boktipset, det där gamla SVT-programmet, Ninna. Det är lite svårt att få tag på den här jättefina 40-årsjubileumsskriften, men jag tycker ni ska lägga vantarna på den här nya jubileumsboken och läsa den och se hur mycket de gör, dagens centerpartister, av deras egen historia kring antifrihandel, kollektivism och kooperation. Trump-politik, som det kallas idag.
Ja, verkställande utskottets sammanträde är därmed stilenligt avslutat. Vi ses igen om en vecka, eller hur?
Det gör vi. Tack för att ni var med, Viktor Bartkron, Torbjörn Nilsson.
Tack så mycket.
Ja, tack, Maggie Strömberg.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.